Det här är en podd från Svenska Yle.
Idag ska vi prata om de finländska barnen i Al-Hol-lägret i Syrien. Under hurdana förhållanden lever de och hur kommer det sig att några barn blev en av höstens hetaste politiska potatisar? Hej Antti.
Hej.
Den som känner till Al-Hol bra är alltså Yles utrikesreporter Antti Kuronen. Antti, du har besökt Al-Hol flera gånger, senast för några veckor sedan, visst stämmer det?
Jag var där på själva området, men det där, nu, den här sista resan så fick jag inte lov att fara till Al-Hol i tid. Och därför måste jag komma tillbaka och det är så att man far dit till den här så kallade det här autonoma området i nordöstra Syrien och sen ber man om lov att få besöka Al-Hol och ofta kan det vara till exempel att de har något på gång där i lägre, något arbete eller annat och då får man vänta på det där lovet.
Just det.
Men jag har varit två gånger har jag träffat de här finska kvinnorna där i lägre i maj och i augusti.
Just det, så senast du var där var nu i augusti då, i höstas.
Ja.
Så det är bara några månader sen. Det som du såg då där i Al-Hol när du var senast i höstas, så under hurdana förhållanden lever de här finländska barnen som nu diskuteras där och förstås de andra barnen också?
Det är ett tältläger och förstås när det blir liksom sån här plötsliga situationer och det kommer en massa människor så i första skedet så sätter du upp tält och så börjar alla bo där. Men vanligtvis i läger så börjar man sen liksom utveckla det där lägret efter det. Till exempel bearbeta marken, kanske grunda en skola, något sånt här. Men det här Al-Hol så det är faktiskt, de har varit där sedan mars och det är liksom totalt oförändrat. Och nu är det liksom ett, jag har varit på väldigt många olika slags läger, att nu är det ett läger med liksom tuffa omständigheter, det måste jag säga.
Mm. När du säger tuffa omständigheter, vad tänker du på så där konkret? Är det så att de har...
No, det här är till exempel, för det första de här finska kvinnorna, så de lever i ett sådant inhägnat område där det finns 20 000 människor. Det är liksom fängelselikt, de är liksom vaktade. Och det var liksom, då i augusti när jag var där, så... Jag tror att det var det hetaste stället jag har varit på. Liksom. Jag har varit på ganska många ställen. Mm. Alltså det var liksom otroligt hett, till exempel, bara som en grej. Och nu till exempel när jag var för några veckor sedan där i området. Jag har tidigare varit i januari där i området. Så det regnar liksom mycket. Och det blir ganska kallt på nätterna. Det går nästan ner till noll. Och då liksom de här kvinnorna, så de... Jag har kontakt med en del av dem via telefon, eller så här meddelanden får jag av dem. Så där regnar massor, så det blir så här stora pölar liksom, och där ställt i de här pölarna. Och sen vinden liksom fäller tälten. Det är liksom lite en sån här ökenområde. Men sen sådana andra saker är liksom att, alltså de har nog liksom att man får mat, men det är lite så där knappt säkert. Och sen sjukvården har blivit lite bättre sen början, men det är också lite knappt. Men det är det. Att sen, där finns absolut inte några skolor eller någonting för de här barnen. Och största delen av alla är ju liksom barn och småbarn där.
Mm. Men de får mat och rent vatten och sånt liksom, det är...
Ja, i princip. Men liksom, texten nu sen när Turkiet anföll det här nordöstra Syrien, eller det här autonoma området, så då blev det till exempel problem med det där att få vatten och mat dit för en tid. Och sen tror jag att den här kölden är liksom svår sak nu, för att de har ju så jätte liksom bristfälliga kläder och sådär.
Mm, hur kallt är det nu för tillfället?
No, det blir liksom på nätterna så går det ner till noll. Och speciellt nu sen mot januari och sådär. Men nu när jag också var så, det var liksom några grader på kvällen och sådär på natten.
Mm.
Så det är ju tufft när de förstås sover i sådana här tält på marken.
Ja, förstås. När du sa att det absolut inte finns något skolor där, som du uttryckte det, så vad gör de här barnen där på dagarna? Leker de eller hänger de bara runt där? Finns det någonting att göra för dem?
Nej, där finns nog inte riktigt något att göra. Att de springer runt där och så mycket de orkar. Och sen Men då tänks på sommaren, så det här stället, det var liksom, det är otroligt hett på det där området, att då orkar inte nästan någon göra väldigt mycket. Och det som är också viktigt är att alltså vad de här kvinnorna har berättat åt mig, så var att det skulle finnas då 11 så här finländska ISIS-mammor eller kvinnor, och att de skulle ha 33 barn. Så största delen av de här barnen är små, alltså, som är födda liksom under den här tiden de har varit där i Syrien, under liksom senaste 5 åren.
Just det.
De flesta barnen är små, väldigt många är så här 3, 2, 4-åringar.
Så de har kanske inte sett något liksom vanligt liv, så att säga, någonsin, eller åtminstone inte ett liv i Finland, de här barnen?
Nej. Där finns en, väldigt få liksom sådana här tonåringar, men jag har ju träffat en av dem. Mm. Hon var liksom på 2 år i Finland när hennes mamma förde henne dit. Och det var ganska, eller det är på sätt och vis väldigt tragiskt, hennes situation, att hon var då, så att säga, 8 år, hon hade gått 1:an. Sen för hennes mamma henne dit i så kallade kalifatet, så hade hon gått lite i ISIS-skola, läsa kanske Koranen. Mm. Och sen senaste 3 åren så hade det bara varit krig, att hon har inte gått någon skola. Så i princip har hon liksom, hennes skolgång är då första klassen i Finland. Hon är nu 14. Så det var ju, att nu är det ju liksom, och det är ju, inte kan man ju liksom fatta att hennes morsa har liksom fört henne och,
nu när du har träffat ju flera av de här kvinnorna också, den här 14-åringen till exempel, så när jag tänker på de här förhållandena du nu beskriver, så låter det ju ganska fruktansvärt. Har de pratat något om hur de orkar psykiskt då? Om sitt liksom orkande och mående där?
Alltså nu liksom de där kvinnorna jag har talat med, eller jag har talat med liksom 28 har jag liksom största jag träffat personligen, och sen några har kontakt via de här meddelandena. Så de vill ju i princip alla till Finland.
Mm.
Och en var liksom i ett skede när jag var där, så sa hon att hon inte skulle vilja till Finland, att hon vill till någon sån här sharia-land. Men hon har också nu skickat meddelanden att hon skulle vilja till Finland.
Mm.
Och att det är liksom, nu är de ju otroligt liksom pressade förstås. Så där, men att de är, det verkar liksom att de har ju genomlevt, alltså, ja, en viktig sak är det att alltså, före det här lägret, så det var ju det här kriget mot ISIS, och då, de här människorna levde ju där, det kallades Baghouz, och där var den där slutstriden, så de var flera månader liksom i princip på en sån här åker, och det bombades där, och där fanns krypskyttar, och att de kom från en sån här akut krigssituation och sen till det här lägret. Så det här lägret är i alla fall liksom tryggare. Så de har ju liksom i flera år levt nu sån här väldigt hårt liv. Så kanske på det sättet liksom klara mer. Men de där kvinnorna, det verkar att deras fokus är väldigt mycket på de här barnen. Att det är såna vardag liksom, det där vad de, att varje dag försöker du nu då, ska du nu ha mat och liksom, att det är såna vardags.
Precis.
Saker de täcker på och fokuserar på.
Mm, att det blir en sorts vardag fast man lever där i fängelse, lika förhållanden. Men du har ju kontakt med några av de här finländska kvinnorna. Du hade mässats med dem senast igår, förstod jag. Visst var det så. Vad är det de berättar? Du berättar lite, men vad säger de åt dig när ni har kontakt?
Det måste jag säga här nu, att det är inte sådär att jag har liksom daglig kontakt med dem. Att det är liksom, vi ställer ibland några frågor till dem, så att vi ska kunna göra liksom nyhetsgrejer och så här, liksom rapportera om det här. Att jag har inte sådär, personligen skickar jag inte meddelande med dem, men det är för att samla liksom information. Men de har berättat om texten, just det här säkerhetsläget har försämrats där på lägren nu i höst. Att då, för de har ju som sagt, de kom dit redan i mars, och där är det ett stort problem att där finns bland de här 20 000 ISIS-medlemmarna, så finns det sådana här väldigt radikala människor som har liksom mördat och sådana andra människor, och då, det är kanske 2 månader sedan, så var det en av kvinnorna, plötsligt fick jag ett meddelande därifrån att de hittade ett styckad kropp i den där utetoan som är liksom bredvid mitt tält.
Okay.
Och det var liksom de här, liksom, så här väldigt radikala kvinnor i det lägret hade mördat en annan kvinna som de tyckte att då hade betett sig fel, och de hade styckat den där kroppen och sen gömt den i den här utedassen. Och sen sådana saker berättade de om. Och sen var det till exempel så var det en sån incident, just de här radikala samlades till något möte, och sen kom de där vakterna dit och skulle bryta upp det här liksom mötet, och så blev det sån här liten sammandrabbning, och då måste de här, de behövde liksom skjuta de här kurdvakterna, och då dog det några av de här kvinnorna. Att det är sådana liksom säkerhetsincidenter som börjar hända där, för att det är så, ja.
Nu är de själva rädda, jag tänker, att om man måste uppleva något sånt som att hitta en styckad kvinnokropp.
Alltså, de är, som sagt, så vet jag ju inte om alla kvinnor, de kan vara olika, vet du, att någon kanske mer sympatiserar med ISIS och det här hårda gänget, någon inte, men de som jag har mer kontakt med, så de, eller hon just som skickade det där meddelandet som var ställt var bredvid den här ute, så hon var ju jätterädd. Alltså det var ju därför hon skickade.
Precis.
Att många av dem är liksom rädda för andra i det där lägret. Och det har de också sagt, en av dem till i augusti, så sa så här, off the record, när jag alltid är där så försöker jag pressa dem, vad tycker de om ISIS, att kan du fördöma ISIS? Så sa hon därefter att jag kan inte liksom i en intervju säga att jag fördömer ISIS och sådär, att när jag är här i lägret det är för farligt.
Ja, för att hon var rädd.
Hon var rädd, jag liksom att det kommer fram och någon får veta det, och sen någon hämnas där i lägret.
Okay.
Att det är liksom... Det är liksom en sak också med det lägret. Och jag liksom ändå träffade dem ganska så där snabbt.
Mm,
så att verkligen liksom kunna komma in i det där, hur alla tänker, så det är ganska svårt.
No, igår, om jag förstod rätt, så hade du ju också sen, det var ju ganska stor uppståndelse i Finland igår. Pekka Haavisto, utrikesministern, hade ju presskonferens, och det talades då om att utrikesministeriet haft en plan eller har en plan på att ta hem de där kvinnorna, men visst var det så att du hade mässa och frågat dem att ha myndigheterna varje kontakt med,
ja, med dem? Ja, liksom, eller under hela den här tiden, och det har de nog inte varit. Att jag har tre kvinnor som berättade just ett dygn sedan att de har inte haft någon kontakt. Och så tror jag också att det där lägret, det är liksom jätteorganiserat.
Mm.
Att sen de facto om Finland nu skulle fara hämta dem, så jag tror inte att, eller ingen får intervjua den före.
Mm.
Att då i praktiken, sen när det händer, så de där vakterna får in dit i det där enorma lägerområdet och börjar ropa där att finns här några finländare, att vi söker bland finländare, kom med oss. Och de som råkar hitta, så tar de med sig ut från lägret, och sen frågar de att vill ni få till Finland, och sen får vi. Att de säger att ingen har varit i kontakt, så betyder inte att det inte skulle hålla på att ske något.
Mm.
Att det är liksom mycket mer oorganiserat, det här lägret, den här situationen, än vad man liksom förstår här i Finland. Och det är ju en av de här storsakerna varför kurderna vill, och också USA som var på det där området tidigare, ville att de här människorna ska hämtas hem, är att det liksom, deras resurser där att upprätthålla lägret är så små att i något skede så kanske alla de här flyr någonstans eller rymmer, eller liksom att det säkerhetsmässigt är det liksom också jättefarligt att ha det där lägret där. Att de, i något skede är de sannolikt en vind för våg, om man inte liksom nu hitta på något att vad man ska göra med de här människorna.
Det talas ju mycket om att de här kvinnorna är radikaliserade, och risken för att de fortsätter radikaliserad verksamhet om de får komma till Finland. Också skyddspolisen här hemma har kommit med vissa varningar. Och det här är liksom en viktig bit i den här diskussionen kring att ska de få komma till Finland eller inte. Men vad vet man egentligen om de här kvinnorna? Visst är det så att finländska myndigheter har inte varit där? Vet man egentligen någonting desto mer om dem?
Nu vet man ju ganska mycket om deras liksom bakgrund och sådär, varifrån, och det vet säkert de myndigheterna i Finland exakt alla, att vem de är och när de har farit och så här. Men sen att förstås vad de exakt har gjort under den här tiden, så det vet inte riktigt någon. Och det var skyddspolisen har sagt, och myndigheterna också, att man måste se alla från fall till fall, liksom skilt. Och det är kanske min känsla också, att de kan vara sinsemellan också ganska olika, och de har lite olika bakgrund och liksom i vilka kretsar de har varit med där. Att en del har ju en vetenskapsexpert varit gift med en sån här väldigt, väldigt radikal högnivå ISIS-kille. Men sen några andra har sannolikt inte varit det. Att det jag har förstås frågat dem att är ni ett säkerhetshot om ni kommer till Finland, så många tänker att ni ska göra något där och då. Och då,
mm.
och då har de förstås skrattat att det är nog absolut, tänker vi inte göra något sånt.
Ja,
men att, sen, att de är olika. Och sen, men sen det som man måste säga också nog, att alla verkar nog vara fortfarande, att de säger att de skulle vilja leva liksom det här islamistiska livet. Alltså att ha de här kåporna och liksom den här biten.
Också här i Finland om det blir.
Ja, liksom, men det är ju förstås en annan sak än det att man liksom vill bli terrorist. Men sen där är också just kommande in lite att det är svårt att de kan inte fördöma liksom ISIS öppet. Speciellt när andra hör och så här. Att, så jättesvårt att säga liksom exakt vad alla tänker.
Tack så mycket Antti Kuronen, utrikesreporter här på Yle, för att du var med, och du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle. Fortsätt lyssna på oss.